Välkomna till den 25:e predikan ifrån den här boken Ett flödande ljus, predikningar över Romarbrevet. Vi har nu kommit fram till det avslutande stycket, eller det avslutande avsnittet utav Romarbrevet som börjar i kapitel 12. Praktiserandet av rättfärdighet har jag kallat det här avslutande avsnittet. Och vi ska strax läsa de fem första verserna av kapitel 12. Men låt oss först be. Må nu hoppets Gud fylla oss med all glädje och frid i tron, så att vi överflödar i hoppet genom den helige andes kraft. I Jesu namn. Amen. Paulus inleder kapitel 12 och detta stora avslutande avsnitt av Romarbrevet, praktiserandet av rättfärdighet, med att skriva från vers 1 av kapitel 12. Därför uppmanar jag er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst. Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och behagar honom. I kraft av den nåd som jag har fått, säger jag till var och en av er, ha inte högre tankar om er själva än ni bör, utan tänk förståndigt efter det mått av tro som Gud har tilldelat var och en. För liksom vi i en enda kropp har många lemmar och alla lemmarna inte har samma uppgift, så är vi många, en enda kropp i Kristus. Men var för sig är vi varandras lemmar. Herre, skriv in dessa heliga ord i våra hjärtan. Helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Paulus har i hela Romarbrevet fram till kapitel 12 lagt den evangeliska grunden för ett kristet liv. Sen skriver han nu: därför uppmanar jag er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst. Den andliga gudstjänsten, där man ställer sin kropp till Guds förfogande, är ett liv i helgad tjänst. Detta understryker att helgelsen och dennas utflöde i goda gärningar, Gud till ära och medmänniskor till tjänst och nytta, är en frukt av evangeliet. Det är inte fråga om krampaktiga ansträngningar att i egen kraft försöka uppfylla lagen. Lagen som talar om för oss vad Gud kräver att vi ska göra och inte göra ger endast kunskap om vad som är Guds vilja, men inte viljan eller kraften att följa den. Även om Paulus talat om helgelsen tidigare i brevet, och i synnerhet i kapitel 6, 7 och 8, kan man ändå med rätta säga att Paulus nu övergår till en helt ny del av brevet, som vi kan kalla praktiserandet av rättfärdighet. Om Paulus alltså visserligen redan tidigare talat om helgelse vid sidan av andra teologiska ämnen som rättfärdiggörelse, dopet, utkårelse, Israel och hedningarna, lag och evangelium, blir det nu fråga om helgelsens utgestaltning i konkreta gärningar. Vi kommer i Romarbrevets avslutande fem kapitel att se flera exempel på hur vi som kristna ska förhålla oss till olika saker som till exempel den världsliga överheten och svaga bröder. Först handlar det emellertid om hur kristna ska använda de gåvor och förmågor som Gud gett dem. Predikans första del, att frambära sin kropp som ett levande offer. Paulus uppmanar de kristna i Rom vid Guds barmhärtighet, alltså utifrån evangeliet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst. Vad menar han med det? Bakgrunden till detta bildspråk finner vi förstås i Gamla testamentets offergudstjänst. Där frambar prästerna djur som offrades till Gud i en rad olika situationer. I och med att djuren ceremoniellt dödades inför Gud blev dessa symboliskt sett Guds egendom. Att frambära sin kropp till Gud handlar alltså om att ställa sig helt till Guds förfogande, till beredvillig tjänst. Att likt de gamla gudsmännen i Israels historia på Guds kallelse svara hineni, det vill säga här är jag. Herren ropade två gånger Moses namn för att ge honom det svåra och lidandefyllda uppdraget att föra Israel ut ur Egypten. Varpå Moses svarade hineni. Även Josef svarade så när hans far Jakob ropade på honom för att sända ut honom på den vandring som kom att sluta med att den gamle fadern fick tillbaka en blodig mantel istället för sin son. Det hebreiska hineni betyder ungefär jag är redo. Sannolikt var det med detta ord som Maria svarade ängeln Gabriel när denne gav henne bud om det smärtfyllda kall som väntade henne. Bakom grekiskans ido i Lukas 1:38 ligger nog nämligen det semitiska hineni. Ja, här är jag. Det är motsatsen till Adams reaktion när han gömde sig när Herren Gud kallade på honom. Första Mosebok 3, vers 8 och 9. Hineni uttrycker denna inställning. Se, här är jag. Med kropp, själ och ande. Med allt vad jag är och har. Helt till ditt förfogande. I andra Samuels boken 15:26 säger David sitt hineni. Och lägger sig själv med detta i Guds hand och förklarar sig redo att dö om det är Guds vilja. I tidens fullbordan kom han som kallas Davids son, ibland till och med David. Och denne vår frälsare blev i ord och gärning ett enda stort hineni. Ja, här är jag. Detta är särskilt klart uttalat i den messianska profetian i Saltaren 40, vers 8 och 9. Se, jag kommer. I bokrullen står det skrivet om mig. Att göra din vilja, min Gud, är min glädje. Din lag är i mitt hjärta. Jesus är vår förebild och därför ska också vi säga hineni och villigt och glatt tjäna Gud. Vi ska lägga märke till den stora skillnaden mellan de gammaltestamentliga offren och vårt frambärande av våra kroppar till Guds förfogande. Gamla förbundets offer var ställföreträdande. Man offrade ett djur istället för att syndaren själv offrades. Paulus talar här om att vi offrar oss själva, vers 1. Ytterligare en skillnad är att djuroffren ledde till döden för det djur som frambars. Men här skriver Paulus att vi ska frambära våra kroppar som levande offer. Det handlar alltså om ett aktivt kristet liv där den talent man fått inte grävs ner utan sätts i omlopp i goda gärningar. Sådant behagar Gud. Predikans andra del, att förnyas till sitt sinne. Hur ska vi då enligt Paulus ställa oss i Guds tjänst? Det första exempel som han tar upp när det gäller att tjäna Gud framställer han som en uppmaning. Vers 2. Anpassa er inte efter den här världen. Denna värld är fallen i synd. De kristna ska inte ta intryck av denna döende världs vishet som ändå bara är tomma filosofier och förvirrade ideologier. Paulus var själv en bildad man, väl insatt i samtidens filosofiska skolor och intellektuella värld. Men han visste var gränsen går när det gäller att anamma mänsklig kunskap och denna världs tankemönster. Så fort något strider mot Guds ords sanning måste detta vika. Guds ord har alltid företräde. Guds ord innehåller den sanna och högsta visheten. Till församlingen i Korint skrev Paulus, 1 Korintsebrevet 1:24. För de kallade, både judar och greker, predikar vi Kristus som Guds kraft och Guds vishet. Guds ord är mäktigt att avslöja och störta alla mänskliga tankar som står i motsatsättning till den verkliga sanningen. Paulus skriver på ett annat ställe, också till församlingen i Korint. I andra Korintierbrevet, kapitel 10, vers 4-6. Vapnen vi strider med är inte kötsliga, utan har kraft från Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig mot kunskapen om Gud. Vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus. Och vi är beredda att straffa all olydnad så snart er lydnad blivit fullständig. Paulus visste som sagt hur den tidens intellektuella värld såg ut. För de intellektuella grekerna var Kristus som korsfäst en löjeväckande och omöjlig tanke. De hade ett gudsbegrepp där de tänkte sig Gud som oändligt upphöjd, onåbar och avlägsen från alla mänskliga förhållanden. De tänkte sig en allt igenom andlig Gud som inte hade något som helst att göra med den materiella världen. Att Gud skulle kunna lida var helt otänkbart. Han påverkades inte av glädje eller sorg. Inget som inträffade på jorden hade minsta intresse för honom eller påverkade honom. Han var långt, långt borta, en vag, avlägsen, alltigenom andlig gestalt. När grekerna fick höra talas om att Gud blivit kött, tagit gestalt i en ung judisk kvinnas moderliv och sen fötts som ett spädbarn, betraktade de detta som absurt och till och med obscent. Och när de hörde att Gud led och dog på korset kunde de inte annat än slå ifrån sig det hela som den största dårskap. Det var löjeväckande, helt på tvärs med deras kultur och deras tänkande. Det var helt enkelt dårskap för dem. Denna grupp finns ännu idag. Vi möter sådana människor hela tiden i olika sammanhang. För dessa människor är evangeliet en dårskap. De anser att kristendomen är ovetenskaplig, oförnuftig, en dårskap. De tycker att de är 2000-tals människor som inte har tid för det övernaturliga utan avfärdar allt samman som barnsligheter, som naiva trosföreställningar, som något förlegat som blivit kvar från en primitiv tidsålder. För dem är ordet om korset en dårskap, en uppenbar dårskap. Vi kristna ska alltså inte ta intryck av och anpassa oss efter en andligt blind och intellektuellt vilsen värld. Vad ska vi göra istället? Aposteln svarar: låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och behagar honom. Vers 2. Detta innebär att förändras till både hjärna och hjärta. Detta följer på omvändelsen eller på nyttfödelsen. Paulus beskriver det så här i andra Korintierbrevet, kapitel 5, vers 17. Om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi. Något nytt har kommit. Genom att vara en ny skapelse och ha ett nytt sinne kan de kristna verkligen, som det står i vers 2, pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och behagar honom. Predikans tredje och avslutande del: att vara lem i Kristi kropp. Det andra exemplet som Paulus tar upp då det gäller att tjäna Gud, att frambära sin kropp som ett levande och heligt offer, är att vara en lem i Kristi kropp. Detta innebär att inte vara stolt och högmodig, att inte, som det står i vers 3, ha högre tankar om er själva än ni bör ha. Det är så man tänker när man har trons perspektiv. Efter det mått av tro som Gud har tilldelat var och en, som Paulus uttrycker saken. Som kristen vet man ju att man endast är en syndare som förtjänar evigt straff i helvetet. Och att Gud av helt och hållet oförtjänt nåd frälst den från de eviga straffen. Då finns det ingen grund för självhävdelse. Positivt betyder detta att vara lem i Kristi kropp, att man lever i en gemenskap där man tar hand om varandra, där man är varandras lemmar, som det står i vers 5. Liksom en kropp har många olika kroppsdelar som genom sina olika funktioner bidrar till helheten och får kroppen funktionsduglig, så bidrar också de kristna just genom sina olikheter till att kyrkan eller församlingen som kallas Kristi kropp blir uppbyggd och kan utföra sin kallelse i världen. När var och en kristen använder sina gudagivna gåvor till helhetens bästa är de varandras lemmar, alltså till stöd och nytta för sina medkristna. Det är förstås Kristus som är den viktigaste kroppsdelen. På andra ställen kallar Paulus honom huvudet, men här låter han Kristi prioritet, hur Kristus sätter sin prägel på helheten, komma fram genom att säga att vi alla är en enda kropp i Kristus. Amen. Låt oss be. Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Hans helige ande stadfäste ordet i våra hjärtan, så att vi icke må vara glömska hörare, utan dagligen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden och blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.